bredda bostadsdebatten. Det handlar inte bara om de stora städerna utan det handlar också om de små. Och miljonprogramsproblemet har vi diskuterat länge och ofta i en storstadskontext. Men det är även en småstadskontext. Och de små städerna är viktiga framöver därför de ligger nära industrierna. Och man mycket tyder på att industrin i Sverige kommer att expandera framöver.
Ja, han tycker att vi behöver bredda bostadsdebatten, att det inte bara handlar om storstäder utan att de små städerna på landsbygden kommer att expandera framöver tack vare att industrin växer. Möt PM Nilsson, vår åsiktsmaskin som du säkert känner igen genom hans vassa penna som numera är vd på Timbro. Hur ser han på dels sin egen roll, vad han har lärt sig ifrån sina 3 månader inom politiken och hur vill han bygga landet? Det här är ett spännande samtal som kommenteras av Lennart Weiss i slutet. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Miljonprogrammets problem uppfattas som ett storstadsfenomen, men det är de små städerna som betalat det högsta priset för statlig bostadspolitik, centralplanering och en vårdslös migration. Det menar 4 debattörer i en ny rapport från marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och nu ska vi få träffa nya vdn. Varmt välkommen till Bopolpodden, PM Nilsson.
Tack så mycket.
Vad är din sinnesstämning idag?
Jag är ju cyklist i Stockholm så att det var kallt på vägen hit. Det här marsvädret är hårt tycker jag.
Tufft när man är cyklist, men du cyklar året runt eller?
Ja.
Ja, men då börjar det bli ljusare och varmare tider nu.
Hoppas det.
Ja, hoppas det. Du är ju känd som PM men heter Peter Magnus. Varför PM?
Jag är döpt efter PM Karlsson som var verkmästare på Örlogsvarvet i Karlskrona. Och han heter Peter Magnus. En sydsvensk kombination tror jag. Man kallades för PM. Så att det togs. Hela paketet kom i honom.
Så det har varit PM sen start?
Ja, det ska säga. Han är då min pappas morfar. Så att min pappa kom från Karlskrona.
Du har ju en bakgrund som journalist, det är så vi känner dig. Du utbildade dig i Lund och det var då journalistiken föddes. På vilket sätt då?
Jag blev redaktör för studenttidningen Lundagård. Jobbade med det 2 år och höll över på med mina studier där. Men Lundagård gjorde att jag halkade in på den här banan. Och det tog mig till Expressen och till Expressens ledarredaktion sen. Och där fick jag jobb på 90-talet. Blev tidigt polisredaktör. Jobbade där i totalt nästan 15 år. Sen hoppade jag av och startade eget, en sajt som heter Newsmill ihop med en kollega, Leo Lagerkrans. Körde den i 4-5 år och gjorde sen en lång vända, 10 år som politredaktör på Dagens Industri.
Och efter detta då blev det just politik?
Ja, sen mycket överraskande så ringde den nya statsministern Ulf Kristersson efter valet 2022 och frågade om jag ville bli statssekreterare hos honom i statsrådsberedningen.
Han ringde själv?
Absolut. Och det var ju en fråga som var väldigt svår att ta ställning till. Men jag tackade ja och är mycket glad för det. Jag ångrar inte en minut av detta, även om jag oturligt nog fick sluta bara efter 3 månader.
Ja, på grund av komma tillbaka till det. Men vad är det som du gillade med de här 3 månaderna?
Det var efter att ett par decennier har betraktats svensk politik utifrån så var det ju extremt intressant att se det inifrån. Det måste jag säga.
Vad var det du tog med dig?
Jag lärde mig otroligt mycket. Jag fick en helt annan förståelse för en regering, för statsråden och för statsministerns roll. Se hur den rollen som funkar inifrån överraskade mig och jag fick någon slags respekt för hela maskineriet. Så var intressant.
Har du ändrat ditt förhållningssätt skulle du säga till hur du ser på politiken?
Kanske, jag kommer aldrig mer kunna vara lika hård mot statsministrar eller ministrar överhuvudtaget som jag tidigare var i spalterna. För att det är så lätt när man inte vet någonting om hur villkoren egentligen ser ut. Att vara orättvis i sitt omdöme. Det ser man ju dagligen, omdömen om centrala politiker som är tuffa. Och det, så ska det väl vara. Men när man har sett hur de här personerna opererar inifrån och hur rollerna egentligen ser ut, så lite mer varsam tror jag.
Att
jag
har de ett tuffare jobb än vad vi andra förstår?
De har ett extremt tufft jobb. Extremt tufft jobb. Och jättesvårt.
Ja, för ifrån den här podden då fokuserar vi mycket på bostadspolitiken och tycker att det händer ju inte särskilt mycket. Att de borde vara lite snabbare i sina beslut, att vi är i en kris just nu. Mm. Borde vi hantera frågan på ett annat sätt?
Alltså en borgerlig minister som ansvarar för bostadsområdet går ju inte fram med statliga subventioner på samma sätt som en socialdemokratisk minister gör. Så det är väl det, det är väl den skillnaden vi ser nu.
Mm. Vi ska återkomma till just den här frågan, men först så måste vi ju borra lite djupare i det här med att du bara var där i 3 månader. Du fick ju lämna efter att du hade tjuvfiskat rödlistad ål.
Just det. Ja, 1,5 år tidigare så blev jag polisanmäld för att jag hade lagt 4 ryssjor. Man får fiska ål i Sverige, men man måste ha licens för det, och det har ju inte jag. Men jag la ändå 4 ryssjor och ja, det var en otroligt pinsam historia. Men blev anmäld, och den anmälan hörde jag ingenting av, och när frågan kom från statsministern så berättade jag hur omständigheterna såg ut. Och
han visste om detta med
absolut, ålen. Absolut, ja. Och sen så kollade vi, och sen så berättade jag detta för i de här så kallade säkerhetssamtalen och sådär, och man kollade igenom alltihopa och bedömde läget som att den var nedlagd, den här polisanmälan. Men det var den inte. 4 ryssjor är ganska få ryssjor. Riktiga tjuvfiskare lägger 24 ryssjor. Det är många i Karlskrona skärgård som lägger ryssjor. Så att det vanliga är väl att polisen liksom lägger ner sådana här små saker.
Men det gjorde de inte i ditt fall?
Det gjorde man i detta fallet. Och sen så ringde det en vänlig kommissarie från Karlskrona polisen efter 5 veckor som jag hade jobbet. Och då började allting rulla igång. Och sen blev det en omöjlig situation, bedömde jag det som.
Så du valde att gå själv?
Ja, absolut. Om man är så nära statsministern så kan man inte utsätta sig själv och honom för den typen av problem. Så här. Jag hade rakt av gjort bort mig och tog konsekvenserna av det.
Hur ser du på den här situationen idag? Ligger det i fatet?
Nej, vad ska man säga? Det var ett ganska folkligt brott ändå, lite Åsa-Nisse-artat. Delar av befolkningen tar det på allvar, de flesta inte. Jag har betalat mina böter. Jag tänker aldrig mer fiska ål. Men det var helt rätt att avgå. Men jag ångrar verkligen inte att jag jobbade där i några månader.
Men du ångrade ryssjorna?
Ja, det var ju dumt gjort. Man ska inte lägga ryssjor. I alla fall inte efter ål.
Du, PM, du har ju som sagt blivit väldigt känd för just detta. Men du är ju känd för mycket annat också. Hur ser du på det här med att människor liksom hoppar på dig från olika håll?
Apropå vadå?
Exempelvis när du blev statssekreterare så skrev Arbetets Daniel Svedin en krönika, och då skrev han så här att om PM Nilsson nu blir Tidöavtalets egen propagandaminister går det inte att tänka sig någon bättre lämpad. Nej. Få kan med sånt gott humör prångla ut budskap om att friheten stärks om man rustar ner rättigheter och knyter band med banditer.
Ja, han kan vara slagfärdig ibland. Ja, men det var ju intressant att se hur olika aktörer på vänsterkanten blåste upp min roll. Jag har aldrig haft den typen av roll inom borgerligheten, tycker jag, och hade det inte heller på statsrådsberedningen. Utan jag har ju varit en betraktare som har stått utanför, skrivit i tidningen. Jag har tyckt att borgerligheten ska kunna bilda regering på detta sätt som man sedan gjorde efter 2022. Man gjorde det inte 2014, man gjorde det inte 2018, och under hela den här perioden så har jag sagt att om det är så att det är en högermajoritet i riksdagen, då bör det vara en högerregering. Och jag tycker att det här decenniet vi har bakom oss visar det. Det är jättesvårt att bedriva politik som vänsterregering i en riksdag med en höger majoritet. Och nu har vi en helt annan stabilitet i riksdagen och i regeringsarbetet. Det här är en regering som får igenom sina förslag, sin politik och sina budgetar. Regeringarna Löfven 1 och Löfven 2 och Magdalena Andersson 1 fick ju inte igenom, inte ens sin budget. Det var en extraordinär situation. Men på vänsterkanten så har man naturligtvis argumenterat emot den här typen av regeringsbildning som borgerligheten nu har gjort med Sverigedemokraterna, eftersom man då inser att man förlorar makten. Det är inte så konstigt, och Svedin är ju en av dem.
Du, PM, du fick ju också för ett antal veckor sedan hedersomnämnandet Busgroggen, som är uppkallad efter de groggar på whisky och champagne som Johnny Bode enligt egen utsag och lärde Charlie Parker att blanda under Parkers Sverige-turné 1950. Den här Busgroggen, den delas ut för enskilda roliga blamager med ojämna mellanrum. Och man skriver så här om dig, att likt Johnny Bode så landade PM Nilsson snabbt på fötter igen, och i november kom han till den fria marknadens Sargassohav. Timbro.
Mm. Ja, jag har inte hört talas om det priset.
Nej, du har inte hört talas om att du har fått det här utnämnandet.
Det var väl gott humör där också då.
Ja, exakt. Jag tänker att det är ett ganska fint utnämnande.
Ja.
Att du landade på fötter snabbt.
Just det.
I den fria marknadens Sargassohav.
Sargassohavet ligger då utanför USAs östkust och är det stora reproduktionsområdet för den amerikanska och den europeiska ålen. Så är det.
Så är det. Och efter då att du lämnade din tjänst som statssekreterare så blev du ansvarig för klimat, stadsmiljö och landsbygdsfrågor på Timbro. Och i augusti så utsågs du till ny vd som du tillträdde i november, alltså bara för några månader sedan. Hur är det att vara vd för Timbro?
Timbro är en liten juvel som jag håller på att upptäcka nu. Gör jätteviktiga saker med hög nivå och hög kvalitet. Vi har mycket utbildningar för ungdomar. Vi har ett mycket, mycket flitigt och intensivt förlag. Vi ger ut 25-30 titlar om året. Och så har vi våra experter. Och så har vi en kvalificerad nättidskrift som heter Smedjan. Det är omfattande och kvalificerad verksamhet.
Vad skulle du säga är Timbros roll i debatten?
Den stadfästes 1978 då stiftelsen Fritt näringsliv bildades och då sa man att man ska syssla med att argumentera för fritt företagande, ett fritt samhällsskick och tillväxt. Det här var då tre begrepp som man tyckte var i kris då i slutet på 70-talet. Den tiden dominerades av den ganska stökiga lågkonjunkturen och industrikrisen och på det politiska planet av löntagarfonderna. Som delar av näringslivet uppfattade som ett existentiellt hot. Delar av näringslivet gjorde inte det. Delar av borgerligheten var distinkt emot det. Delar av borgerligheten tyckte att det här var väl en idé man kunde stå ut med. Så att den här mobiliseringen som sen kom i den stora demonstrationen 1984, den fanns inte i slutet på 70-talet.
Vad skulle du säga, vilka är de viktigaste frågorna för Timbro att driva?
Ja, det är de här grundläggande frågorna att argumentera för en fri ekonomi och ett fritt samhällsskick och för tillväxt. Den uppgiften kvarstår och den är evig. Kapitalismen tror jag är så pass ungt system. På ett brett samhälleligt plan så har vi kört i 200-250 år kanske. Och den är så stökig och så revolutionär och ändrar samhällena så mycket och den är så påhittig och innovativ och utmanande så att motståndet kommer alltid finnas där. Motståndet mot en fri marknad kommer alltid finnas där. Och då är det väldigt viktigt att det finns instanser i samhället som argumenterar för den fria marknaden.
Lyckas ni?
Ja, det tycker jag att vi har gjort. Om man ser på den förändring som Sverige har gjort under de här åren som Timbro har funnits så är det ju ett helt annat samhälle och det är mycket, mycket större frihet för företag och individer jämfört med då.
Och vad skulle du vilja se framåt när det gäller det här?
Det är så att man värnar de segrar som man har gjort och också gör nya och hela tiden verkar för att vidga friheten.
Och när det gäller just den frågan då som den här podden fokuserar mycket på, bostadsfrågan, samhällsutvecklingen, det vi tycker att mycket av samhället vilar på, den kris vi ser idag ligger ju mycket i de här frågorna. Hur ser du på bostadsfrågorna? Hur viktiga är de?
Alltså, bostadspolitikens politiska liv tycker jag har varit diffust och svagt länge. Och jag tror att det beror på att det är så många medborgare som tycker att den ligger på marknad. Det är marknaden som löser bostadssituationen. Alltså, i städerna köper man en bostadsrätt, det är det vanliga. Och ute i landet så köper man ett småhus, det är det vanliga. Och då är det ju helt andra mekanismer än politiska som liksom bestämmer utbud och sådär. Sen den politiska reform som väl finns kvar är att på något sätt se till så att man på hyresmarknaden får möjlighet att sätta ett friare pris. Så att det blir större omsättning där.
Fri hyressättning?
Ja, vår chefsekonom utkom med en rapport, tror jag är nästa vecka, där han jämför situationen i Helsingfors och i Stockholm. Och då åkte han till Helsingfors och letade efter en lägenhet och inom 28 minuter hittar han då motsvarande en trea på Strandvägen. Hyran ligger på 15 000 kronor. Omedelbart tillträde. Han får nycklarna direkt i handen om man skriver på avtalet. Det är en fantastisk situation.
Vi hänvisar ju mycket till Finland, att det är helt annorlunda mot
det här. Ja, det är helt annorlunda. Så att han kom hem och sa att jag har alltid varit för marknadshyror. Nu har jag varit i Helsingfors och jag har aldrig i hela mitt liv trott att det var så bra som det funkade. Städerna överlag är ju beroende av att kunna sätta ett fritt pris. Det är den mekanismen man har. Ute på landet så har man genom historien kunnat försörja sig på andra sätt. Men städerna måste kunna köpa. Och då och då så kommer det krafter som reglerar områden. Och under kriget, andra världskriget, så reglerade man bostadsbeståndet och bostadsförsörjningen. Och det är en av de få krigsregleringarna som fortfarande är kvar. Och det har ju lagt en hämsko på framförallt Stockholms hyresmarknad.
Så en fri hyressättning i nyproduktion eller i hela hyresbeståndet?
Ja, helst i hela. Det tror jag skulle lösa mycket av situationen. Sen så har ju bostadsrättens genombrott i Stockholm på 80-talet gjort att marknaden här är mycket, mycket friare. Det går ju att flytta in. Det är dyrt, men det går att flytta in till Stockholm och köpa en bostadsrätt. Hyresmarknaden upplevs ju väldigt stängd. Alltså, jag kommer från Skåne och flyttade hit på 90-talet. Fullständigt omöjligt att hitta någonting att hyra. Det är, mitt intryck är att det är så här gamla prästsläkter, gamla adelsläkter, den typen av personer som har tillgång till hyresmarknaden i Stockholm. Politisk adel i viss mån också.
Vad skulle du säga förutom att liksom titta på det här med just hyressättning? Finns det några andra områden som ni ser är viktiga att förändra?
På bostadsmarknaden? Inte i stan, där är väl det som är det viktiga. Ute på landsbygden så tror jag att det är helt nödvändigt att göra en fullständig revidering av det vi kallar strandskydd. Om man idag bygger ett småhus i någon av småorterna i Sverige så förlorar man omedelbart 1 miljon. Det kostar kanske lågt räknat 3 miljoner att bygga och marknadsvärdet är 1,5 när det är färdigt. Alltså gör ingen det. Men om man bygger nära vatten och har tillgång till vatten, då är prissituationen helt annorlunda. Då håller det värdet. Där kan folk tänka sig att bo. Och det är orimligt med så mycket strandlinjer vi har att man inte får göra det.
Mm. Det här är ju två frågor som är ju uppe på agendan. Vi får se om det blir någon förändring. Och ni driver ju på också andra frågor. Vi kunde läsa i DN Debatt för ett tag sedan. Återskapa småstadens glans och riv miljonprogrammen. Mm. Och då skriver ni så här att faktum är att de små städerna, det är de som har betalat det högsta priset för den auktoritära stadsplanering som blev resultatet av efterkrigstidens kombination av bostadssubventioner, stelt utformade produktionskvoter, centralplanering och hyresreglering. Konsekvenserna av den statliga bostadspolitiken är att svenska småstäder har ersatt sin tidigare vackra småskaliga centrumbebyggelse med oattraktiva och hårt slitna bostadsbestånd som ingen längre vill bo i.
Mm.
Och det här är ju en rapport som ni har tagit fram som visar att 6 kommuner, Bollnäs, Borlänge, Filipstad, Hultsfred, Söderhamn och Östra Göinge, det är de ni har liksom alla analyserat på djupet och kommit fram till att ja, vi måste riva miljonprogrammen. Varför har ni kommit fram till det?
Ja, det är då Jan Jörnmark som är ekonomisk historiker i Göteborg som har skrivit den här rapporten och jag hängde med honom på en resa. Dels uppe i Bergslagen och tittade på de här ställena, Hällefors och Filipstad. Och så var vi nere i Skåne och tittade i Östra Göinge. Det är ett konglomerat av byar som nu kallas Östra Göinge kommun. Och jag har aldrig sett ett sånt bostadselände faktiskt. Jag trodde att i USA ser man sådana saker. Så extremt slitet, extremt fattigt.
Men, förvånade det dig?
Ja, jag har aldrig sett någonting liknande. Och om man tittar på gamla foton över de här miljöerna där de här längorna nu står så är det ju brottsligt att man rev den här mycket vackra, småskaliga träbebyggelsen som fanns då och som hade varit extremt attraktivt idag om man hade låtit det stå kvar. Och ersatte det med de här längorna som nu rivs. Det är det man gör. Och då är det ju en intressant fråga hur man kan bygga upp det man kallar trädgårdsstan. Det var ju den som fanns, en sån tät villastad igen. Det återstår att se.
Ja, Jan Jörnmark, han har sagt i en intervju att det är 50 000 bostäder som behöver rivas.
Ja, något sånt. De är ju närmast övergivna, de här gamla hyreshusen. Så att det bor ju knappt några folk där, va? Så de kommer ju att rivas, de flesta av dem. Och det är ju nu avfolkningsbygder så det finns liksom inget behov av den typen av bostäder. Men det finns behov av attraktiva boenden, även i Filipstad och i Hällefors. Därför att det finns småskalig industri. Det finns industri som har planer på att expandera och behöver attrahera kunnigt folk som ska jobba där. Och de behöver bo bra. Och då är det jätteviktigt att titta på det här vattennära boendet och försöka hitta en mekanism för att återbygga de här lite tätare, mindre städerna.
Kan de här orterna blomstra igen?
Ja, det hoppas jag verkligen att de kan. Det ekonomiska underlaget finns egentligen där. Sen är knäckfrågan hur man ska bygga och bo igen.
Ja, det ni säger i er rapport är att det är tre nödvändiga reformområden som ju du också nämner här. Det är dels att riva de här miljonprogrammen, att återskapa stadskärnan och att bygga vid vattnet. Mm. Kommer det att lösa problemet?
Ja, det kommer att lösa delar av problemet i alla fall. Och det viktiga är att man får igång en prisspiral som gör att man inte förlorar omedelbart när man har byggt.
Vad vill ni med den här rapporten?
Bredda bostadsdebatten. Det handlar inte bara om de stora städerna utan det handlar också om de små. Och miljonprogramsproblemet har vi diskuterat länge och ofta i en storstadskontext. Men det är även en småstadskontext. Och de små städerna är viktiga framöver därför de ligger nära industrierna. Och mycket tyder på att industrin i Sverige kommer att expandera framöver. Det är så billigt att tillverka nu på grund av automationen. En ABB-robot kostar 200 000 kronor och ersätter 10 man. Så det finns ingen anledning att ha produktionen i Indien eller Kina eller Bangladesh som man har haft tidigare. Utan mycket tyder på att man kommer kunna ha det här hemma. Och sen är den politiska situationen som den är i världen. Och det talar också för att mycket produktion kommer flytta hem. Och då är det ju viktigt att kunna bo attraktivt i de här mindre städerna.
Ja, för det är där mycket av industrin kommer att finnas.
Ja, absolut.
I en annan debattartikel från i december i DI så skriver du så här: en frihetspolitik för landsbygd handlar i hög grad om att disponera sin egen mark. Man bör ha rätt att bygga en brygga, en bastu, en sjöbod och en bit upp från sjön ett hus på egen mark. Vi har inte brist på mark och strandlinjer i Sverige, men vi har brist på frihet. Ta bort onödiga bygglovsregler och avveckla strandskyddet. Centerpartiet drev som tur är fram en bra utredning under januariavtalet. Använd den.
Mm. Ja, de har rätt på det. Det här är en jätteviktig fråga. Strandskyddet är ju till för att göra strandlinjerna tillgängliga för allmänheten och för friluftslivet. Det är det som är syftet med det. Men det har gått alldeles för långt. Och om man reser runt i Sverige och vistas i de här vattennära miljöerna så är de ju öde. Det är inga människor som är där. Och man kan bo väldigt, väldigt bra om man får bygga nära
vattnet. Vi har resurser i Sverige. Ja, det är det du menar och vi använder dem inte.
Vi har många tusen mil strandlinjer som helst och vi använder inte. Och det är ju märkligt att man inte får bo på det viset när det är så många människor som vill göra det.
Du avslutar den här artikeln så här: att fyra myndigheter har stad och land i sin hand. Ge Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Boverket i uppdrag att varje år föreslå fem förslag som ökar medborgarnas frihet. Vi skulle kunna kalla det den nya reduktionsplikten.
Ja, vad fyndigt.
Ja, du är nöjd själv.
Ja, men det var en bra formulering. Det vore jätteintressant om de fick i uppdrag att göra en sån revision. Det skulle vara en typ av myndighetsrevolution faktiskt.
Ja, just det här med stad och land, vikten av att faktiskt landsbygden börjar leva igen. Hur ser du på den här konflikten mellan stad och land idag?
Jag tror att den i huvudsak beror på att tillväxten är så koncentrerad till de stora städerna. Och att man i landsort upplever en typ av missväxt sen ett par decennier tillbaka. Inte överallt och inte hela tiden. Men överlag så koncentreras den ekonomiska tillväxten till städerna nu. Och där behöver ju landsbygden bli mer konkurrenskraftig. Och det man har på landsbygd är ju vackra miljöer och ett vackert sätt att bo. Det måste man kunna börja konkurrera med.
Mm, och i en annan debattartikel så menar ni på Timbro att politiken nationellt behöver ändra kurs och våga genomdriva förändringar lokalt. Är det så? Behöver de ändra kurs?
Ja, till exempel vad gäller strandskyddet så behöver man behöver se det på ett helt annat sätt. Och Centerpartiet som ju har djupa förankringar på landsbygden och traditioner hos markägare, de har ju sedan länge insett detta. Så det var utmärkt att de tog initiativ till det. Sverigedemokraterna är ju ett nytt landsbygdsparti och de inser ju också detta. Och att det är jätteviktigt att kunna få bygga och bo nära vatten. Så jag hoppas verkligen att den här majoriteten som finns för att revidera strandskyddet realiserar någonting nu.
Mm. Sverigedemokraterna, de vinner ju mark på landsbygden.
Ja, verkligen gör de det. Mm.
Är det positivt?
Det kan inte jag bedöma om det är positivt eller inte, men det är ju ett nytt landsbygdsparti. Så är det verkligen.
Samtidigt som ju du värnar då att landsbygden ska börja leva och blomstra och att vi ska bygga mer strandnära, så hyllar du ju också den tätbebyggda staden. Mm. Varför då?
Därför att den är så effektiv och den möjliggör att man har effektiva transporter, resurssnåla, de går oftast på räls. Den är attraktiv. Det är många som vill bo på det viset. Den möjliggör ett roligt utbud av restauranger och nöjesliv och sånt som storstadsbor gillar. Så att om man bygger de täta städerna, de europeiska städerna före massbilismens genombrott efter kriget, byggdes ju på ett tätt sätt. Det man i Stockholm kallar för innanför tullarna är typ en sån stad. I USA så kom stadsexpansionen efter andra världskriget och då med bilen som någon slags huvudaktör, och de städerna ser helt annorlunda ut. Och där är den europeiska staden konkurrenskraftig. Den är så skyhögt värderad, den är väldigt så här, ekonomiskt stabil och väldigt attraktiv. Många som vill bo så. Och det är ju så man ska bygga.
Och om vi då tittar på den stad där du och jag befinner oss just nu, Stockholm. Hur behöver Stockholm utvecklas, skulle du säga?
Mer som Köpenhamn. Därför Köpenhamns expansion blev ju väldigt organisk då. Så man lade till ring efter ring efter ring. Stockholms expansion utgick mer från funktion då efter andra världskriget. Och man byggde de här nya förorterna och byggde tunnelbanor långt ut. Så att jag tycker det som har skett här, att innerstan så att säga, eller innerstans struktur har gått över tullarna och skjutit ut över Gröndal och ut bort mot Lidingö, och det som sker nu på Sicklahalvön ute i Nacka där jag bor, att där kommer ju innerstan liksom krypa ut och bygga sig ut.
Ja, ni ska
ut
få tunnelbana dit ut.
Till och med tunnelbana. Den typen av expansion tror jag väldigt mycket på, och det är ju så man borde ha byggt Stockholm vidare då från början, att man, Stockholm får vandra vidare, behålla sin takhöjd på, vad är det nu, 19,5 meter sägs den vara. 6-7 våningar är en typisk Stockholmshus. Den typen av bebyggelse är ju väldigt populär och bygger resurssnåla, attraktiva städer. Så att det är väldigt bra att man bygger så igen.
Ja, Stockholm har ju haft en utflyttning. Senaste åren kommer vi se att fler kommer flytta in till stan. Att vi får
det är jag helt säker på. Är det där en pandemieffekt eller? Att det var en sån dipp?
Redan innan pandemin.
Okej, okay. Ja, det är dyrt här.
Många barnfamiljer som flyttar härifrån.
Ja visst, absolut. Och det är naturligt att man gör det, och särskilt att man vill bo i småhus. Men den stora befolkningskrisen som Stockholm hade, det har nog att göra med hyresregleringarna som lamslog befolkningsutvecklingen i Stockholm efter kriget. Så att i decennier efter decennier så sjönk befolkningen i Stockholm fram till så att bostadsrätten gjorde revansch på 80-talet. Sen dess så ökar befolkningen.
Jag tänker just på det här, du bor i Nacka, men du kommer ursprungligen ifrån Skåne, Karlskrona.
Nej, från Lund faktiskt.
Från Lund är du ursprungligen. Ja, Vart känner du dig hemma?
Bra fråga. Jag tror att jag känner mig hemma i Karlskrona. Dels för att min pappas släkt kommer därifrån, och sen så har vi haft sommarställe där sedan 70-talet och har varit där jättemycket. Och nu har jag själv en stuga ute på en av öarna utanför Karlskrona. Och så har jag jobbat mycket där. Så att det är någonstans där jag tror att jag har mina starkaste hemkänslor. Mm. Lund naturligtvis, där bodde jag 25 år. Född och uppvuxen. Min morsa bor kvar där. Några av mina bröder. Nu har jag bott 25 år i Nacka. Nacka är ju mer... stora delar av Stockholm upplever jag mer vara en arbetsplats än en bosättning. Alltså det är många människor som bor här för att de arbetar här.
Men som egentligen hör hemma någon annanstans,
ja,
eller
precis.
Känner sig hemma,
ja,
någon annanstans.
Alltså många av mina vänner i Karlskrona, de bor ju i Karlskrona för att de bor där. För att de vill vara där, och sen så löser sig arbetet. Det är en helt annan inställning. Men Stockholm präglas i hög grad av att det är folk som arbetar och som är här av det skälet.
Och om vi då går tillbaka till det här med stad och land, och att det finns liksom en diskrepans mellan det här, att det finns en viss motsättning. Skulle det behöva vara så? Skulle vi kunna hitta liksom en enhetlighet i vårt land?
När man säger att det finns motsättningar mellan stad och land, vad består den då? Är det politiska motsättningar, eller är det att man på landsbygd tycker att storstan kommer och styr och ställer och sådär? Eller vad är det man menar med det? Jag tror i grund och botten att det beror på att städerna har tagit all tillväxt och att det är så mycket människor som flyttar hit, och att man på landsbygden inte alltid och inte överallt har skäl att känna sig som lite övergivna. Men om man landsbygden kan använda sina attraktiva fördelar och få frihet att göra det, då finns det ju ingenting som säger att man inte skulle kunna konkurrera därifrån.
Och med dina tankar då kring industrisatsningarna som kommer att göras, att om era reformer i den rapport ni har släppt går igenom, att kunna bygga mer strandnära, då skulle vi kunna se.
Ja, det är ett sätt. Och sen vore det sjukt intressant att kunna se hur man kan återskapa de här fantastiskt vackra små städerna. det är så tror jag verkligen att folk kan tänka sig att bo.
Ja, vi får hoppas att det sker, för vi vill ju inte se mer döda städer.
Nej.
I vårt land. Ja, intressanta tankar. PM, stort tack för att du kom och besökte Bopolpodden.
Tack så mycket.
Ja, då har vi hört samtalet med åsiktsmaskinen PM Nilsson. Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
Åh, jag gillar det här samtalet. Det här är ju ett samtal som genomfördes med gott humör, men som också levererade väldigt mycket av det jag gillar som läsare av PM Nilsson. Det vill säga glasklar analys, förmåga att sätta saker i sammanhang. Det är ett samtal i lättsam stil som jag gillar väldigt mycket. Och jag vill säga på en gång, inledningsvis, lyssna på PM Nilssons sommarprogram. Det är helt lysande. Det är ett fantastiskt sommarprogram. Tjusigt beskrivet med hans barndomsberättelser och hans kärlek till Karlskrona bygden och skärgården. Men också inflätat med politisk analys som är väldigt tänkvärd.
Han är ju känd för att ha en skarp penna, många åsikter. Men han berättar ju här att under de här 3 månaderna han var statssekreterare åt statsminister Ulf Kristersson så fick han en större respekt för ministrar, för politiken, och att han har blivit lite snällare sedan dess. Hur ser du på hans vändning här när det gäller förhållningssättet till politiker?
Ja, den är jag inte förvånad över alls. Jag har ju samma erfarenhet som PM Nilsson, att när man kommer i kontakt med politiker så noterar man ju att de är mycket mer allmänbildade än vad man föreställer sig. De är oftast mycket mer pålästa, men de har en väldigt svår roll. Och därför så är det roligt att höra att han kvitterar den iakttagelsen, den erfarenheten. Och att han själv kommer bli lite snällare i framtiden när han följer politiska omdömen, det är väl en bra sak med hans erfarenhet.
Borde vi bli lite snällare i vårt förhållningssätt?
Jo, ibland kanske vi borde vara lite snällare och kanske ibland lite elakare också. Men det viktiga är väl att man, i varje fall i allmänhet, håller sig till sak och inte till person. Ibland behöver man kritisera person hårt också, det kan jag nog tycka, när man inte följer sitt uppdrag på ett riktigt sätt. Men i svensk debatt så tycker jag nog att vi i allmänhet balanserar väl. Men man ska vara observant på att tonläget i en allmän mening har blivit hårdare under senare år.
Vi pratade ju om det här med bostadspolitiken och där PM menar att vi kommer inte se några statliga subventioner under den här borgerliga regeringen. Hur ser du på hans synsätt när det gäller det?
Jo, ni berör ju det där i inledningen av samtalet att man ska inte bli förvånad över att en borgerlig regering har ett borgerligt förhållningssätt till bostadsfrågan. Det vill säga att man är tveksam till produktionssubventioner, till branschen, till statliga subventioner. Det förstår jag, men det finns ju ett borgerligt svar på de här frågorna också, där jag tycker att borgerligheten har varit ganska dålig på att formulera och skapa politik under senare år. Alltså den typiska bilden av bostadsfrågan, det är ju att rödgröna partier, de vill stimulera bostadsbyggandet via utbudsstimulerande åtgärder genom att stötta produktionen eller andra typer av åtgärder då som stöttar branschen. Och det borgerliga svaret brukar ju vara att stötta hushåll med selektiv politik. Men det är ju tomt i skafferiet oavsett åt vilket håll man tittar här. Och vi har ju gjort jämförelser av bostadspolitik i många länder och konstaterat att Sverige ligger ju långt efter andra stabilt kapitalistiska länder oavsett vilket perspektiv man antar. Länder som väljer att till exempel liberalisera hyresmarknaden, de har ju en utbyggd social bostadssektor för att stötta de allra svagaste. Det har vi ingenting av i Sverige. Andra länder väljer att stötta den ägda marknaden. Och då ser man ju generationsproblematiken i de länderna och att yngre hushåll då behöver stöttas med sparsubventioner eller startlån och annat. Och vi saknar det också i Sverige. Så att det gör ju att bostadsfrågan hamnar i limbo i Sverige. Och det gör också att bostadspolitiken fungerar dåligt både utifrån arbetsmarknadens perspektiv och utifrån ett bostadssocialt perspektiv. Så att det finns ju anledning för de borgerliga att titta lite närmare på vilken roll som en bostadspolitik fyller för samhället i stort.
En stor del av vårt samtal så pratade vi ju om stad och land, och PM hyllar ju den tätbefolkade och tätbebyggda staden. Men samtidigt så är han ju väldigt tydlig i att vi måste bygga upp de mindre städerna, för det är där industrin kommer att växa. Hur ser du på hans resonemang när det gäller det här?
Vi har i princip samma synsätt på de här sakerna. Jag är ju själv en person som bor i Stockholms innerstad men har en stuga långt ut på den gotländska landsbygden och älskar både stad och land. Jag delar hans optimism när det gäller nyindustrialiseringen. Hans reflektioner här kring robotiseringens effekter och möjligheten till, så att säga, återindustrialisering utav Sverige, den tror jag väldigt starkt på. Och det är klart som sjutton att väldigt många av de här industrierna kommer att etableras i det som har uppfattats som det perifera eller industriella Sverige. Så där finns ju en optimism som man ska fånga, och då kommer det också finnas ett behov av ett nytt samhällsbygge ute i landet. Och då kommer man ju in på det tema som motiverade att vi bjöd in honom till studion här, nämligen Timbros rapport som har utarbetats av Jan Jörnmark. Det vill säga riv nedgångna miljöer, återskapa attraktiva stadsmiljöer i mindre skala på landsbygden och gör det möjligt att bo attraktivt på landet genom att till exempel då förändra strandskyddsreglerna så att det är möjligt att på ett balanserat sätt både tillgodose det rörliga friluftslivets intressen och människors möjligheter och vilja att bo i attraktiva miljöer. Så att jag delar helt hans synsätt, och skulle man formulera en politik på det sättet, ett skäl till att liksom lyssna på hans sommarprogram, det är att han presenterade ju en skiss till ett landsbygdspolitiskt program som jag måste säga innehåller flera delar som jag gillar skarpt. Skulle man formulera en sån politik och knyta an till de här ekonomiska krafterna som finns i samhället nu, då skulle den här motsättningen som vi har idag mellan stad och land minska radikalt. Så det här är ett bra recept både i Sverige men också internationellt. Det är så här man ska förhålla sig till spänningar, oavsett om de är regionala eller sociala, och ofta en sorts kombination av både och.
Han berättar ju om att han följde med Jan Jörnmark på en resa till flera av de här mindre orterna som är nedgångna, där han berättar om att han blev förvånad över det han fick se där med den här fattigdomen och hur slitet det var. Vad säger du om det här, Lennart? Har vi inte riktigt rätt syn på hur det ser ut i landet?
Några av de här orterna känner jag ju väl till själv, eftersom jag är från Gävle och var politiskt aktiv länge där uppe, så känner jag ju till Söderhamn och Bollnäs. Och det är verkligen deprimerande att komma in i flera av de här hårt nedslitna miljonprogramområdena där samhällsservicen har försvunnit, den kommersiella servicen lämnat för länge sedan. Jag vet ju att i många av de här bygderna och de här förorterna så fanns det för både Konsum och Ica-butiker som konkurrerade med varandra. Och nu finns det en nedsliten närlivsbutik som drivs typiskt då utav en invandrare. Och det speglar liksom vad som har skett. Svenskarna har försvunnit, invandrarna har flyttat in, miljöerna har förfallit. Och det här måste man ta ett helhetsgrepp kring. Och jag tycker ju att Jörnmarks forskning kring vad som har skett i östra Tyskland i form av både rivning och restaurering, nybyggnation, det är den typen av omstruktureringsprogram som behövs också i Sverige. Så där behövs liksom ett samspel mellan näringsliv och politiken, så att den här typen av omgestaltning kan komma till stånd.
Och är det då så att den här industrialiseringen, att industrin kommer att växa, kan det göra att de här orterna faktiskt kan blomstra igen? Eller är det kört?
Nej, jag tror inte att det är kört. Alla kommer inte att blomstra igen, men det kommer finnas en förutsättning för många bygder att leva upp igen. Och runt sådana industriella och urbana stödjepunkter så kan ju sen en levande landsbygd växa upp kring den. Därför att det är inte säkert att man flyttar då till exempel, om vi sätter in det i ett konkret exempel, upp till Boden för att bo i Bodens innerstad. En del kanske vill det, men många vill ju säkert bo 1-2 mil utanför, gärna sjönära, gärna fjällnära, för att liksom njuta av de fördelar som landsbygden ger i form av rekreation och så vidare. Så söker man sig mer centralt för att man vill ha närhet till restauranger och kultur. Människor har olika preferenser i det avseendet, och därför så måste vi göra det möjligt för människor att bo och leva både på landsbygden och i staden. Och då kommer politiken att behöva hjälpa till. Jag tycker själv att landsbygdslån som finns i Norge är en bra sak för att stötta unga hushåll, unga familjer att flytta ut till attraktiva boendemiljöer. Det är en sån sak. Men jag tror också att den här typen av ombyggnadsprogram av den fysiska strukturen också är viktig.
Om vi ska avsluta med den fråga som han ju först nämner för att få bostadsbyggandet att komma till igen och få en bostadspolitik som fungerar, nämligen fri hyressättning i nyproduktion men gärna i hela beståndet. Hur ser du på den här frågan som ju faktiskt är på den politiska agendan idag?
Ja, så du frågar en av de få i den kommersiella bygg- och fastighetssektorn som ju inte är entydigt för marknadshyror, utan jag tror ju att man kan reformera bruksvärdessystemet och få det att fungera. Men om vi tar det från den principiella utgångspunkten i det här, det är ju att levande städer förutsätter rörlighet. Och det förutsätter rörlighet i två aspekter. Att människor kan flytta till jobb och ha snabbt tillgängliga bostäder. Men det förutsätter också att de grupper som den levande staden är beroende av, unga människor, unga familjer, kan etablera sig där. Så att det innehåller både en social aspekt men också en aspekt som har direkt koppling till arbetsmarknaden. Så i den principiella delen så är vi helt ense. Sen handlar det kanske om vilka medel som man ska använda för att komma dit. Och det kan vi ha en debatt om.
Debatten om det kommer att fortsätta. Stort tack Lennart för din kommentar på PM Nilsson. Vi är tillbaka på fredag igen med det senaste som har hänt under veckan. Så jag hoppas att du lyssnar in då på Bopro-podden och att du fram tills dess har en riktigt bra vecka.